Välkommen till Träning utan trams. En podcast där varje vecka ger dig ofiltrerade insikter och principer för att bemästra kost, träning och mindset så att du kan lyckas bättre i jakten på en hälsosammare kropp med mindre fett och mer muskler. Mitt namn är Jonathan Fogelberg. Jag är entreprenör och online coach som har hjälpt över 3000 personer till en snyggare spegelbild och bättre hälsa. Att jag har startat denna podcast är för att otroligt många människor där ute är feta, ohälsosamma och otränade. De flesta är det på grund av okunskap och jag vill inte att du som lyssnar på den här podden ska vara en av dem. Så tack för att du vill spendera några minuter av din tid här med mig idag. Nu kör vi. Okej, välkomna hit. Podd nummer 42 i ordningen. Och dagen till ära så vill jag säga här innan vi startar att det kan vara så att min röst skär sig under det här avsnittet. Jag vet inte ännu. Vi hade som sagt vårt event igår och mina stämband har definitivt sett bättre dagar och varit mer alerta. Men det var ett grymt event och det är väl värt att vara lite hes idag. Och om några veckor så kommer ni kunna se före, efterbilder och resultat så otroliga att ni kommer beskylla mig för Photoshop. Men för att föregå detta, för att föregå alla haters, så hade vi dessutom två stycken videografer på plats som fångade allt, även på rörlig bild. Så på söndag 13 augusti, en vecka efter detta spelas in, så kommer ni kunna se highlights från allt på YouTube och se att det faktiskt är sant att våra klienter ser så otroligt fantastiska ut. Så innan vi dyker in i dagens ämne här så vill jag också bara skicka ett stort, stort tack till alla klienter som kom förbi och stort tack för all den positiva energin ni bidrog med. Men dagens ämne, och idag kör vi Q&A. Jag kastade upp en story på Instagram här för någon timme sedan och tänkte svara på ett par av dem helt enkelt. Så att kommer vara som senast vi körde Q&A. Kommer gå igenom fråga för fråga vem som har ställt den och hur frågan är ställd. Och sen svarar jag därefter helt enkelt, med efter bästa förmåga. Så först ut, fråga 1 från Åsa Lovén. Du pushar rätt mycket på att äta protein, men hur ser du på fett? Big no-no eller OK? Fett är otroligt OK. Och fett borde jag i så fall pusha lika mycket som protein, för fett är otroligt viktigt. Och det är betydligt viktigare än kolhydrater. Framförallt för kvinnor och för hormonproduktionen. Men även män behöver fett. För det är så här, det finns essentiella fettsyror. Det finns essentiella aminosyror, det vill säga livsnödvändiga aminosyror och livsnödvändiga fettsyror. Det finns inga livsnödvändiga kolhydrater. Så att är det någonting som inte är super, super viktigt så är det kolhydrater. Men fett och protein behövs i ganska riklig mängd för att upprätthålla en god hälsa. Så att fett är jätteviktigt. Om det har någon gång någonsin missuppfattats att jag inte tycker så dementerar det här. Fett är otroligt viktigt. Jag äter själv ganska mycket fett i min kost. Jag äter stort sett bara protein och fett och så äter bara kolhydrater runt träningen. Så att då får jag bara pusha lika mycket om fett som jag gör för protein. För att fett är jätteviktigt, framförallt för kvinnor. Fråga nummer 2 från It's Mems. Med massa E och massa Z i namnet. Frågan lyder, åker på semester i 4 veckor snart, går nu på kostschema men det blir ju omöjligt. Tips. Ett tips här först är att sluta sätta upp begränsande övertygelser för dig själv på förhand. För med den inställningen, hur du formulerar frågan, så har du redan misslyckats. Det är liksom redan kört om man lyssnar på hur du ställer frågan. För det går. Det går att sköta kosten på en semester. Om man vill. Så du kommer kunna lyckas med det här. Om du vill lyckas med det här. Om du inte vill lyckas så är det enkelt att skylla på att du bara ska på semester. Men om du också går på ett kostschema så antar jag att du har en coach som har gjort detta. Prata då med denne så får ni hitta en lösning på det. Jag har haft massor av klienter genom åren som varit på semester många flera veckor sträck som kommit hem i bättre form än när de åkte. Men skillnaden på dem och hur du ställer din fråga här det är att de har letat lösningar. De har inte på något sätt bestämt sig på förhand att det kommer vara omöjligt. Utan de har istället ställt frågan hur lyckas jag hålla formen eller hur lyckas jag förbättra formen när jag är iväg på semester. Hur du talar till dig själv i ditt eget huvud kommer att avgöra om du lyckas eller ej. Och så som du talar till dig själv och hur du ställer och formulerar frågan så har du redan misslyckats. Du måste ändra din mentala inställning. Enda sättet för att lyckas. För med den här offermentaliteten så kommer du inte lyckas. Du måste leta lösningar för att fixa det här. Fråga nummer 3 från Tell Karina. Cardio innan eller efter styrketräning och hur många gånger i veckan? Så här tycker jag, och jag ska förklara varför. Jag tycker aldrig man ska köra cardio innan styrketräning. Jag tycker alltid man ska köra cardio efter styrketräning. Av den anledningen att cardio, även om det är lågintensiv, är energikrävande. Och vi vill vara mer alerta på gymmet än på en kardiomaskin. Det är större skaderisk i gymmet om vi är lite trötta där än om vi är lite trötta när vi går på ett löpband. Så att vi vill lägga krutet på gymmet. Vi vill ut så mycket som möjligt av musklerna på gymmet. Vi vill därför träna med musklerna så fräscha som möjligt. Så därför, gå på det hårdaste jobbet först, vilket är gymmet. Attackera så tunga vikter du kan. När du är klar med styrketräningen, då går du över och kör din cardio. Så att kör aldrig cardio innan är mitt tips. Och sen, hur många gånger i veckan, det är helt omöjligt att svara på, Carina. Det beror lite på din målsättning och hur det ser ut, vad du är just nu i din resa. Det finns inget rätt eller fel svar där på hur många gånger man ska köra cardio per vecka. Fråga nummer 4. Eling workout, fast det är inget O i workout. Workout. Ditt bästa tips till en nyexad personlig tränare. Starta eget eller jobba på gym. Mitt tips lyder så här. Sälj dig billigt. Sälj dig otroligt billigt i början. Det är enda chansen du kan konkurrera med andra som har mer erfarenhet. Ta hälften så mycket betalt som du vill ta betalt. Och gör dubbelt så mycket som du egentligen är beredd för att göra. För man behöver, för att komma vidare i den här branschen som coach eller PT, framförallt PT när du är på gymmet, du behöver social proof. Du behöver bevis på att du vet vad du pratar om, att du kan leverera resultat. Och du behöver personer som kan gå i god för att du kan leverera resultat, för att du är duktig, för att du är någon att anlita. För ett diplom från en PT-skola, det väger ungefär lika mycket som en fjäder i jämförelse. Ingenting. Det säger ingenting. Och det är inget personligt mot dig, Elin, men det finns så många skämt PT-skolor där ute. Nu vet jag inte vad du är utbildad. Kanske har du en av de bättre. Och i så fall är det jättebra. Men de flesta PT-skolor håller ingen klass alls. Det är clownutbildningar. Så det här diplomet säger ingenting. Det är tyvärr. För det är så, personlig tränare är ingen skyddad titel. Så att du och jag, Elin, skulle kunna starta en PT-skola en timme efter du hört det här. Och sätta upp någon slags kursplan. Och sen börja examinera personliga tränare. Det krävs inget mer än så. Så därför är det en cirkus. Därför är så många PT okvalificerade, skulle jag sagt. Så sen också, till en början, om du ska köpa gym eller du ska starta eget. Jag skulle sagt, kör på gym. För där har du på automatik tillgång till medlemslistan och alla medlemmar. Och du kan börja ringa eller ragga dessa till att bli dina kunder. Men igen, det absolut viktigaste, du behöver resultat. För utan resultat blir det svårt att övertyga någon annan att välja just dig och att ge dig pengar för att du ska rätta till deras hälsa och deras kropp. Så det enda du just nu kan gå ut i krig med mot övriga PTs på gymmen, det är pris fram tills dess att du kan visa att du är värd vad du vill ha. Men för att kunna få vad du vill ha så måste du för en stund vara okej med att jobba dubbelt så mycket för hälften av pengarna tills du har resultat att visa och visa att du är the shit, visa att du är någon att lita på och någon som kan leverera resultat. Det är alldeles för många PTs där ute som har fått detta om bakfoten och därför klarar de aldrig av att jobba som PTs. De klarar aldrig lyfta den här karriären. Så du börjar tvärtom mot vad alla andra gör, och jag, som jag säger här, så är du en fullbokad PT inom ett halvår, det lovar jag dig. Fråga nummer 5 från Smulan 7712. Märkligt namn det där. Men hur ofta bör man återhämta sig eller ha vilodagar från träningen, och vad innebär återhämtning för dig? Svårt också att svara exakt vad som gäller. Hur ofta bör man? Jag kan svara för egen del. Jag har aldrig fått ut max av mitt pass om jag har kört 3 pass på rad. Tredje dagen har aldrig kunnat vara 100%. Så att för mig, jag har max kört 5 pass per vecka. När jag växte som absolut bäst så körde jag 3-4 pass per vecka. Det var under en period jag hade på mig 10 kilo muskelmassa på 18 månader, tror jag det var. Mellan min första och andra tävling. Vad som också funkat väldigt bra är ett 2-1 rullande schema för mig. Det är det vad jag har kört på de senaste 5-6 åren. Så man tränar 2 dagar, vilar en, tränar 2 dagar, vilar en. Att köra mer än 3 pass på rad har aldrig funkat för mig. Vissa säger de funkade, eller det funkar för dem. Jag säger då att du tränar nog inte tillräckligt hårt, för jag vet ingen som tränar super hårt som kan köra 3 dagar på rad. Utan man behöver sin vila. Men hade liksom ord mot ord, men jag har aldrig sett någon mening med att köra tredje passet på rad om det inte är så att man ska resa eller någonting ställer till eller om man inte har andra möjligheter. Har man inte det så får man ju köra. Men i en optimal värld så har jag aldrig sett det optimalt att köra tre pass på rad, utan kör två pass, vila en dag, kör två pass, vila en dag. Det har funkat absolut bäst för mig i längden. Fråga nummer 6 från Hanna.Lundmark. Många lätta reps eller färre tunga reps för triceps? Och jag tror jag förstår vad du menar, Hanna, men igen vill jag förtydliga att många får det här om bakfoten och pratar lite fel om lätta tunga reps. När vi ska bygga muskler så finns det ingenting som kan tas för att vara lätta repetitioner. Det finns sätt där man kan använda mindre vikt och göra fler repetitioner, men de repetitionerna ska inte på något sätt vara lätta. Du ska alltid använda så tung vikt du bara kan för det antalet repetitioner du ska göra. Sen givetvis, om du ska göra 5 repetitioner kan du använda en tyngre vikt än om du ska göra 25 repetitioner. Men även om du kör 25 repetitioner ska du välja en så pass tung vikt att det blir tungt för de 25 repetitionerna. Och om jag förstår din fråga rätt så menar du, ska man köra höga eller låga reps? Vad jag har sett generellt, alla basövningar tycker jag funkar bäst någonstans 5-8 reps. Och alla enledsövningar, det säger att du inte involverar axeln i tricepsträning, så har jag sett som bäst resultat på mina egna armar, som ändå är relativt anständiga, repetitionsintervall någonstans mellan 12 och 20. Men det svänger också. Det finns ingen magisk repsintervall, utan det bästa är, hur tråkigt den låter, det bästa är att variera. Men vissa övningar kan du få ut mer kraft för du tar ut rörelsen i fler leder, och du kan använda mer vikt. Och med mer vikt så kan du också gå lite för, alltså, är det rimligare att gå på färre reps också. Och sen så när du bara kan ta ut rörelsen i en led, som pushdowns till exempel, så kommer att den ner och göra en 5 i pushdowns till exempel. Men använd alltid så mycket vikt du bara kan för det antalet repetitioner du ska köra. Och nästa fråga från Malin12K. Lite spännande, nu får jag se vad jag ska svara här. Vad anser du är normal fettprocent för en man slash kvinna? Också en uppföljning till det. När är man fet? Jag väljer att svara för män. Jag är ganska sliten för tillfället. Det har varit en tuff vecka. Mycket planering, lite sömn. Jag har levt på koffein och luft i stort sett. Jag väljer att inte svara för fettprocent för kvinnor. Eller när jag tycker kvinnor är feta. Jag har ingen tid eller ork kommande vecka att kriga med body positive feminister i mina DMs. Så att jag väljer att bara svara för män, Amalin. Alla andra lyssnar också. Men jag tycker så här, det finns ingen anledning alls för en man att vara så pass mjuk i kroppen att man inte längre ser sina linjer på magen. Det finns ingen hälsomässig fördel att lägga på sig så mycket fett som man inte ser konturerna. Sen säger jag inte att man ska ha ett skarpt sexpack. Men om du inte ens i relativt hyggligt ljus kan se konturer för vad dina magrutor är, så tycker jag personligen, det är min högst personliga åsikt och den debatterar jag gärna med alla, då tycker jag man är fet som man om man inte kan tyda sina linjer på magen. Det finns ingen anledning att visa sig själv så lite respekt så att man äter sig förbi den gränsen. Det är respektlöst mot en själv. Det finns ingen anledning alls att äta på sig så mycket fett. Och som sagt, för kvinnor väljer att inte svara. Vi tar det längre fram när jag lite mer ork och kan formulera mig på ett sätt som inte skapar någon hets eller krig med feminister och body positive följare här. Nästa fråga kör vi från DON-OSK. Det ser ut här som du har en flaska olivolja som visningsbild. Det är lite oklart, men oavsett, frågan lyder: vad innebär en platå vid diet och hur hanterar man den? Så här, en platå vid en diet, det är ju att utvecklingen stannar av. Utvecklingen man vill åt vid en diet, nu antar jag att en diet menas att vi ska gå ner i vikt och få fram eller få bort fett. Det är ju utveckling vi vill ha. Att vikten ska ner och fettet ska försvinna. Som platå då på en diet, det är ju när det här inte sker. Så det säger, vi kan ha haft 6 veckor bra där vi gått ner i vikt och vi har tappat centimeter på kroppens mätpunkter och fettet har försvunnit. Och sen så kommer det 2-3 veckor där allt står still och ingen utveckling sker. Det är att betrakta som en platå. Och hur man då hanterar det är att man justerar någon av alla de variabler man kan justera. Som vi pratade om i en podcast här när jag nämnde det här, man ska köra en diet som ett kortspel. Man har flera olika saker man kan justera. Man kan addera kardio, och när det kommer till kardio kan man göra högintensiv eller lågintensiv kardio. Man kan ta bort kalorier, då kan man också varken, alltså antingen ta bort fett eller man kan ta bort kolhydrater från kosten. Man kan börja med kolhydratcykling, så man äter olika mängd kolhydrater olika typer av dagar beroende på hur man tränar. Det finns så mycket man kan göra, så att hur man hanterar det beror på lite var i dieten man är, och sen har alla coacher sin approach och vad de tycker är bäst. Det finns många sätt att flå en katt eller vad det man säger. Så det finns ingen rätt och fel, det finns bara saker som jag tycker funkar betydligt bättre än andra. Men som sagt, en platå är när utvecklingen stannar av, och utvecklingen man vill åt är ju antingen, om man är på en diet där man ska gå upp i vikt, så är det ju målet. Och då är ju platån att anta kommen när man slutar gå upp i vikt, och tvärtom när man ska gå ner i vikt och tappa fett. Om man inte gör det, då är en platå. När den håller i sig 2-3 veckor, då kan man anta att det har stannat av och någonting behöver justeras. Näst sista frågan här, från min klient Susanne Bangrim. Vad händer efter man har nått sitt mål? Oftast vill man ju bara ha mer. Och precis så är det. Det är väldigt viktigt att när man har ett väl utstakat mål, det gick vi igenom något av de första avsnitten också, hur man sätter upp ett smart mål, och då vet ni att det ska kopplas till en deadline, ett datum, och för att mål ska vara verkligen tryggande och man ska jaga det och känna att man är motiverad att nå det helt enkelt. Då ska det vara tidsbundet. Men ett tidsbundet mål tenderar också att efter målet har uppnått skapa en otrolig tomhet dagarna efter, veckorna efter. För att man är lite i ingenmansland. Man har haft ett så starkt fokus på en viss sak för ett visst datum så länge, och när väl det datumet kommer och målet är uppnått, så blir det ganska tomt. Och det är fullt normalt, och det blev så varje tävlingssatsning för mig. Det är nästan, man blir lite deppig, jag vill ju gärna säga deprimerad, för jag tror inte riktigt på det, men man blir deppig, man känner sig lite nere veckorna efter man har gjort en tävlingssatsning, för att allt har varit så fokuserat, allt har gjort. Du har inte tagit ett beslut de senaste veckorna som inte har varit för att gynna det här målet. När det målet då försvinner, så blir det att man trampar lite vatten och man vet inte riktigt vad man ska, man saknar riktning. Så att min bästa tips när man har ett tidsbundet mål, det är att fortsätta på ett nytt. Det är vad som har funkat bäst för mig och många av dem jag har hjälpt. Att bara tro att nej, men nu ska jag ta det lite lugnt och nu ska jag ta det lite piano och ska göra lite vad jag känner för. Jag kan säga så här, när det kommer till fitnesstävlande, jag är inte tvungen att det här är vanliga motionärer som har följt en diet, men fitnesstävlande som har ställt sig på en scen, som inte direkt sätter på ett mål och börjar äta i enlighet med den målsättningen, det är ofta de som lägger på sig alldeles för mycket fett. Och som ni kan se, liksom var i tävlingsform en vecka och ett par veckor senare så är de smällfeta på ren skånska. Och så lägger de upp så, men det är inte hälsosamt att vara i tävlingsform. Det är ett tydligt tecken på att de har famlat i mörker och bara ätit allt de har känt för. Så att det bästa för att komma vidare, det är att sätta upp ett nytt mål och sätta fokus på det. Sen vad det är, det behöver inte vara att du ska nå en viss vikt eller nå en viss form, eller du ska till en fotografering, du ska en tävling. Det kan också vara att du ska lyfta någonting, vilket är ett mål på jobbet. Det behöver inte vara träningsrelaterat, även om du har haft ett träningsrelaterat mål. Sätt upp ett annat mål. Eller du ska renovera köket, vad som, någonting som behöver ditt fokus. För har du haft så mycket fokus så måste du skifta det till något annat. Annars blir det väldigt tomt och det tenderar att bli ganska dystert för en period innan man liksom kommer tillbaka. Och sen sista frågan från 24 veckor. Min klient Carolina här. Får vi som klienter komma på eventet nästa år? Svar ja. Alla kommer vara supervälkomna, även om man inte har kört 90 days och även om man inte har varit med mig i mer än ett år nästan. De som fick specialinbjudning här denna gången hade varit med mig väldigt, väldigt länge. Det var som Susanne som ställde frågan här tidigare, varit med i 36 eller 37 månader. Så jag skickade ut ett par VIP-inbjudningar som har kört en längre period. Men kommande event, 6 april, någonstans på västkusten, troligtvis igen. Oklart om det blir samma lokal, vi får se. Vi skulle vilja ha något större. Men alla som kör med mig, eller min lillebror Lukas, eller med Victoria, eller med Maja, eller med Johanna, alla våra klienter kommer vara välkomna. Vi ska göra det så stort och maffigt och pampigt vi bara kan. Så är det så att någon där ute också skulle vara intresserad av att hoppa på coaching och ha ett fast mål med ett fast datum den 6 april, vara i toppform, och kanske inte vill ta det till tävling men vill ändå se hur hårt man kan pressa sig själv, i alla fall vill ha bilder på sig själv i grym form, så kommer vi köra ett event 6 april. Är någon sugen på att hoppa på mot det, skicka mig eller någon i teamet ett DM med ordet resultat. Jag kommer ha ett par platser öppna i slutet av månaden som det ser ut nu, för att gäng som var med i helgen på 90 days som kommer hoppa av och droppa av kommande veckor. Så är det någon som skulle vara sugen på det, skriv resultat enbart om ni skulle vilja ha min hjälp. Och sen kommer de andra coacherna ha sina egna keywords. Skriv bara resultat, skriv inget innan. Även om jag uppskattar folk som är vänliga och skriver hej, så blir det det första jag ser. Så skriv bara resultat, så det är enda jag ser. För att lägga upp en story nu efter helgen, jag har 300-400 gilla-markeringar och reaktioner på händelser i mina DM, så det blir kaos. Så skriv enbart resultat, så svarar jag. Ni kommer inte få något autosvar, ingenting. Skriv resultat enbart, så ser jag det enklare när jag scrollar igenom min inkorg. Och så tar vi det därifrån helt enkelt. Och är det så att man skulle vilja köra en ytterligare 90 days challenge eller någonting. Vi kommer inte ha fler 90 days challenge detta året. Kanske kommer vi ha någon nästa år. Men det var den sista för år. Kanske den sista någonsin. Men gråt inga floder för det. För att jag vet också att efter vi startar vår 90 days challenge så har det tillkommit ett helt gäng andra utmaningar. Konstigt nog också på 90 dagar. Så att är det så att ni vanligtvis handlar på Wish, gillar det. Gilla kopior, så finns det andra 90 Days Challenge där ute. Men vi kör inga fler 90 Days Challenge för år. Vi är klara med det. Så ska ni ha en challenge så får det bli från Wish. Tack för idag. Och that's it för detta avsnittet. Jag hoppas du gillade det och fick med dig nya insikter som kan gynna dig i din träning. Om du gillar vad jag gör och du känner att tiden du lyssnat var väl spenderad, så gå in på iTunes, ge denna podcast 5 stjärnor och dela den med minst en person du tycker borde höra den. Om du vill komma i kontakt med mig så gör du det enklast via Instagram på @jonathanfogelberg eller maila till mig på jonathan@coachef.se. Stort tack för att du lyssnade.